Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och idag har jag med mig en föregångare, entreprenör, e-commerce-stjärna. Vi kommer prata om den galna tillväxten inom begagnat affären eller återbruk eller vad vi ska kalla det. Och till min hjälp har jag Jimmy Heibert, vd och grundare på Plick. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket. Superkul att vara med.
Ja, men det här är ju häftigt. Vi ska innan vi börjar också tacka Workshop som ju är en retailbyrå och consumer experiencebyrå som hjälper er med strategi och allt möjligt ni vill ha hjälp med. Och vi sitter ju på Next Gen Retail Hub. Vill ni sitta i ett landskap omgivna av massa andra e-handels- och retail-människor så kom hit. Ni hittar nextgenretailhub.com. Där och ni hittar workshop på work-shop.com. Nu kör vi igång. Dagens innehåll kommer ju vara lite kring begagnat för att sen gå in på just Plicks affär. Men först, vad är Plick?
Ja, vad är Plick? Det är nu förutsätter jag att du och jag är ungefär lika gamla. I vår åldersgrupp så är det den första frågan jag får när jag säger att jag jobbar med Plick. Vad är det för någonting? Och det beror till stor del av att vi är en marknadsplats för att köpa och sälja second hand-kläder med en väldigt ung målgrupp. Vilket gör att i äldre åldrar så har man inte riktigt koll på oss. Men vi är betydligt större än vad man tror. Vi har nästan 1,3 miljoner användare i det unga segmentet i Sverige som köper och säljer second hand-kläder till varandra.
Man kan säga att ni är så långt ifrån Detaljhandelspoddens lyssnarskara. Man kan komma för det väldigt mycket män 40-50. Men här snackar vi tjejer.
Ja, vi snackar tjejer.
10-25-20.
Ja, alltså vi pratar väl någonstans 13 skulle jag säga att man, alltså då börjar man verkligen intressera sig för att köpa och sälja. Och sen så finns det ju flera olika modeller på marknaden, men vår modell där du gör allting själv, du lägger tiden. Det gör man kanske upp till 22, 23, 24, 25 någonstans, beror på hur länge man pluggar och så vidare. När man kliver ut i arbetslivet, har lite bättre inkomst, då kanske man inte har den samma tiden. Då blir man mer liksom selekterad, vad väljer jag att ta hand om själv där jag kan få en större uppsida. Vad väljer jag att skicka iväg till någon som kanske tar hand om hela processen för mig. Så att där har vi en väldigt bra fit för de som är väldigt, väldigt unga.
Det är inte så att så fort man blir lite äldre får jobb så överger man second hand. Däremot så kanske man överger Plick, är det så?
Ja, man överger nog inte Plick heller. Man överger inte second hand. Man blir ännu mer medveten om sin tid. Och någonstans kanske värderar vilken typ av plagg lägger jag tid på. Sen tror jag att går vi tillbaka någon generation. Ja, men då kanske det har varit så att man faktiskt övergav det när man blev lite äldre. Det handlade primärt bara om att tjäna lite extra pengar i tiden när man behövde det. Idag så har vi en ung generation som, de vet ju ingenting annat än att second hand är en del av den traditionella konsumtionen. Så de har aldrig liksom levt utan second hand på det sättet som kanske du och jag har vuxit upp där. Ja, en bil har alltid varit second hand för att det är ett så stort inköp någonstans. Men kläder har haft ett stigma kring sig och det ansetts äckligt. Eller det är någonting man bara har lämnat bort och det är för en annan typ av liksom, klass att plocka upp. Men det där i den unga målgruppen existerar inte längre.
Nu, vi tar det från början. Vi börjar med att fundera lite kring begagnat marknadens utveckling. Du var inne själv på att man en gång i tiden köpte bilar och cyklar av varandra. Det har man liksom alltid hållit på med att byta saker med varandra. Men nu är det ju en explosion, inte bara det ni håller på med, men överallt. Alla pratar re-commerce, pre-loved, återbruk. Alltså mängden ord på det här är ju otroligt. Och varför sker detta nu?
Men det beror väl lite på vilket perspektiv man tar. Om man tar konsumentens perspektiv eller om man tar branschens perspektiv. Och vi är en tjänst för person till person. Så att det brukar börja liksom ur konsumentens perspektiv. Det är de vi finns till för. Och där är det ganska enkelt egentligen. Vi har jobbat bort ett stigma som har funnits kring begagnade kläder framförallt. Och som vi rör oss i. Men också en hel del andra begagnade prylar. Det är kostnadseffektivt att handla second hand. Och Jag tror att tillgängligheten som har uppstått på grund av teknik gör också att vi kan göra det i en annan skala än vad vi har gjort det tidigare. Tittar man utifrån branschen så tror jag att där är vi rörande överens om att det funkar inte att konsumera så som vi har gjort historiskt. Vi behöver förlänga livet på våra plagg eller på våra varor. Där är inte second hand den enda lösningen, men jag tror att det är den enklaste att förstå vad vi kan göra och det som redan existerar, de processerna vi redan har i befintlig produktion. Det är naivt att tro att vi skulle kunna säga nu pausar vi 3 år här tills vi har bättre metoder för att ta fram mer hållbara produkter från grunden, utan alla bolag kommer drivas på som vanligt och människor kommer vilja konsumera, och i den övergångsperioden tills att vi har ännu bättre produkter, då kommer second hand vara en väldigt stor nyckel i att förlänga livet. Sen tror jag att vi kan inte sitta lugna och tänka att liksom second hand är den enda lösningen på alla våra problem, utan över tid så kommer nog, alltså vår vision är att förändra konsumtionsbeteenden hos de unga. Det kan man göra på väldigt många olika sätt. Idag är second hand ett effektivt sätt. Få folk att tänka begagnat innan man tänker nytt. Så att det är där man börjar när man letar. Hittar man det inte där så är det klart att man måste kunna köpa produkter nya. Och över tid så hoppas vi på att de produkterna också kommer att bli bättre och bättre.
Du är inne på något, en intressant skillnad tycker jag, där du säger att konsumenten handlar för att det kanske, ja, man förändrar stigmat, det är roligt, unikt, framförallt billigt. Och sen har du branschen som satsar mer kanske av ur ett perspektiv att förändra världen, hållbarhet och så vidare. Finns det en risk att många företag liksom går in utan att ha liksom ett kommersiellt perspektiv, för att köparen, användarna, förlåt, de tänker ju ganska lite hållbarhet, eller hur? De vill ju bara ha ett nytt coolt plagg.
Ja, alltså i grunden handlar det ju framförallt för en ung målgrupp, alltså om det unika uttrycket. Alltså jag tror att vi alla vet hur det är att vara tonåring. Man är ganska definierad av stil och man är definierad av vad man har. Och där handlar det om att ha råd. Självklart är det en kombination. Alltså går du ut och ställer frågan till de här unga människorna så är hållbarhet topp 3. Men det kanske oftast är på plats 2 eller 3. Och pris kommer alltid före. Uttrycket kommer också, unika uttrycket kommer också ofta före. Och vi ser ju att den unga målgruppen driver, de driver den hållbara handeln på second hand-sidan, men det är också de som driver de här ultra fast fashion-bolagen som dyker upp idag. De står för en stor del av den konsumtionen också. Och det tror jag liksom att bolag som ger sig in i det här måste förstå, att det handlar inte enbart om hållbarhet, utan det handlar om tillgänglighet. Det handlar om det som second hand egentligen bygger på, är ju att allt innehåll är unikt. Våra konsumenter, som vi egentligen inte kallar det, som vi kallar användare, och det kanske skiljer sig lite, eller e-handeln kanske kallar dem traditionellt sett köpare. Vi kallar dem användare på grund av att de är hos oss varje dag, flera gånger om dagen, och letar. Vi engagerar väldigt mycket. Ett unikt content gör det. Och där ser vi ganska många likheter med, som jag aldrig kan uttala, Shein, Shine, som släpper enormt många stilar varje dag. Och det är ju för att uppfylla det här. Och det vi ser just nu är att second hand är det enda som kan mäta sig med vad de gör. Både i termer av liksom att förnya innehållet, men också i att ligga på en låg prispunkt.
Det här har ju arkivet som har varit här i podden tidigare också berättat om, den liksom FOMO som finns i second hand affären och som driver i deras fall trafik till butiken. Och det kan ju vara ett kommersiellt argument för många i retail att börja. Även om man inte har snurr på second hand affären så är det en väldigt intressant anledning att besöka en butik. Och du bara går runt på stan och kollar i en liksom average second hand butik har ju väldigt mycket högre snurr på besökare än en vanlig butik.
Ja, idag så skulle jag säga att i många av Europas huvudstäder så är det second hand butiker som håller stadskärnor vid liv. Det är de som fastighetsägarna vill ha i sina lokaler. För att de driver också trafik till övriga som ligger i samma område. Jag är väldigt imponerad över arkivet när vi var där tillsammans och man ser liksom vilken apparat det är och hur mycket det skiljer sig från att driva en vanlig butik. Och det innehållet som är där är unikt och precis på samma sätt är det hos oss, bara att vi är digitala. Och där tror jag att en e-handlare som ger sig in i det idag och fångar upp det här på ett eller annat sätt. Man kanske behöver hjälp från etablerade plattformar eller så kan man driva både supply och demand själv på sina sajter. Så tror jag att det finns en affär att tjäna pengar på plagget i sig. Men framför allt så finns det ju en lojalitet som man kan bygga upp hos kunden. En retention där. Du behöver inte förvärva den här kunden för varje köp. För att den kommer titta in hos dig någon gång i veckan. Eller till och med någon gång om dagen. På grund av att du har ett unikt innehåll som inte går att komma åt någon annanstans.
Visst är det så att du köpte trafik förut och så testade du att liksom inte göra det och det funkar lika bra ändå?
Ja, men alltså, och det är liksom de olika perioder såklart. Liksom. Är man i uppbyggnadsfas och man liksom försöker nå en målgrupp, då kanske man behöver köpa väldigt mycket trafik. Men idag så ser vi inte jättestora skillnader när vi slår av och på. Vi behöver, som man kallar det, vi behöver inte vara lika linjära i vår investering på marknadssidan. Som jag tror att man kanske behöver vara i e-handeln.
Jag menar, boost, jag lägger alltid 10% av min omsättning på.
Exakt.
Det behöver inte vara sanningen.
Vi börjar gå ifrån det tänket. Vi har kanske lurats lite av den traditionella e-handeln att man måste göra så. Men nu när vi ser att vi slår av och på så tappar vi nödvändigtvis inte så mycket emellan. För att nätverkseffekterna, dels i peer-to-peer-modellen men också som kommer ut av second hand, den gör att vi har organisk tillväxt som är väldigt, väldigt stark. Och vi kan i vissa fall, även om vi lägger miljoner en månad, inte outspenda de effekterna som du får av att folk kommer tillbaka från påsklovet till skolgården. Alltså de nätverkseffekterna och den FOMO:n som finns kring att missa de produkter som vi har är liksom större än vad vi kan spendera oss till. Och det tror jag är väldigt, väldigt intressant för e-handlare. För att jag menar, kalkylen bygger ju ofta på att du ska ha en ROI på din performance marketing-investering. Och hitta de produkterna som klarar av att bäras där. Mm. Alltså kan man hitta andra sätt att generera lojalitet och trafik. Som du dessutom kan ha en intjäning på. Så tror jag att det kan vara väldigt, väldigt effektivt. Och jag tror att i USA ligger man kanske lite före där varumärkena. Vissa av dem tar hand om det här själva och vinner ganska mycket på det. Men man behöver nog fundera på väldigt noga vad syftet är. Vi pratar mycket om det. Vi är väldigt produktdrivna i vår tillväxt överlag. Då sitter man och gör AB-tester hela dagarna. Och då stöter man på väldigt många bolag som sätter upp ett AB-test och så ska man mäta, kan vi driva mer försäljning? Men man tittar inte på några andra KPI:er och driver inte mer försäljning. Då var det AB-testet misslyckat. Vi tittar på 30-tal KPI:er när vi gör ett AB-test och säger att nu ska vi förbättra försäljningen här. Och så inser vi att folk spenderade mer tid, eller folk likade mer, eller folk gjorde si eller så. Då kan vi identifiera avvikelserna i det, så får vi mycket, mycket högre success rate. Och jag tror att man kan se lite på samma sätt om man ska ge sig in i second hand som traditionell e-handlare. Man måste ta reda på liksom, vad är de här olika potentialerna så att man inte tror att det är lönsamheten per investerad marketingkrona och ROI på det här plagget som jag ska driva. För det kommer ni aldrig lyckas med, tror inte jag, på samma sätt som man gör med nya produkter. Utan där behöver man ju titta på vad är det för totala värden man driver. Alltså driver vi att en användare kommer tillbaka 4 gånger i veckan, då är det ju inte det initiala köpet som är intressant utan då är det vad de gör hos dig över tid. Så att jag tror att man behöver fundera väldigt noga på syftet och man kan inte förenkla mätningen för mycket. Vår mätning är väldigt komplex eftersom vi tittar på ett lifetime value.
Ja, för det, nyckeln i det här är väl att alltså skillnaden är ju i din, om du är e-handlare i din vanliga affär så kanske du köper in, inte vet jag, 1000 produkter i bara det här SKU:et eller den här varan, säger vi. Medan I din affär så är det en produkt och då så fort jag som e-handlare börjar tänka så, vänta nu ska jag fota en vara och lägga upp den och i princip lägga lika mycket tid som jag gör på de här 1000 varorna, men det är bara en var. Alltså,
nej, men det säger sig självt, ja, att det går inte mäta resultatet av det på samma sätt när du gör det i en e-handel. Kanske om du kan sourca det från ditt eget community, om du har ett och då får dem att fota och lägga upp, eller hur man nu väljer att hantera det. Men jag tror att man måste titta på de andra affärsvärdena som second hand driver. Framförallt handlar det om att second hand hjälper dig att vara relevant. Vilket, alltså har du de här 1000 produkterna på en SKU, så är det förmodligen också så att 40 andra e-handlare kan sitta på samma 1000 produkter, samma SKU. Och du konkurrerar väldigt head to head. Så fort du får tillbaka exakt samma produkt, men den är second hand, då är du unik jämfört de andra 40 som också sitter på de 1000. För att då finns det en möjlighet att köpa den billigare hos dig. Så att jag tror att man måste titta på vad är det ska driva för min affär. Man får inte fastna i att vi gör det för att vi har någon corporate social responsibility del som säger att sen, nu måste vi ta tag i ett hållbarhetsprojekt och vi ska försöka se bra ut utåt, utan gräv ner er i vad för värden det här kan driva och försök mäta andra saker än den enskilda produkten, tror jag.
Hur fungerar affären? Vad jag som kund lägger upp en vara och du som köpare köper den, jag sätter priset. Vad gör egentligen Plick?
Ja, men det vi gör, man skulle kunna säga att vi är ett teknikbolag egentligen. Alltså det är produkten som är vad vi är. Liksom. Det är produkten vi konkurrerar med hela tiden. Så att, jag menar, 70% av all tid vi lägger i produktutveckling. Se till på att göra second hand mycket, mycket mer tillgängligt. Göra det lika enkelt att handla second hand som att handla nytt egentligen. För det är det vi konkurrerar med historiskt. Jag tror att den tillväxten vi ser nu hade inte skett om inte second handen var mycket mer lättillgänglig digitalt.
Men när du säger lättillgänglig, det är ju lätt att gå in på Plick på appen eller skärmen. Och menar du att hitta det jag söker, eller vad är det som är det lättillgängliga? Liksom?
Det lättillgängliga är dels liksom att i den här traditionella, om man tittar liksom second hand butiken, där gyttret av massvis med osorterade plagg. Så för oss är det ju liksom att göra det möjligt att navigera sig fram, använda våra algoritmer och våra taggsystem och liksom den taxonomi egentligen som byggs upp för att vi ska kunna visa mer relevanta produkter än vad man har gjort historiskt. Men jag tror att den största delen i tillgänglighet är egentligen att ha transaktion och frakt på plattform. Det är någonting som Sverige var ganska sena med. Fraktbolagen i Sverige kom med de lösningarna ganska mycket senare än många andra länder i Europa. Däremot har vi alltid legat jättelångt framme på fraktsidan när det kommer till e-handeln. Mm. Där har vi varit ledande, men när det kommer till C2C så dröjde det ganska lång tid. Och det tror jag beror av liksom de aktörer som har funnits i marknaden också på second hand-sidan som har haft ganska trygga modeller i. Man har tagit betalt innan man listar någonting och tjänat ganska mycket pengar på det i många år och inte flyttat över till den modellen som egentligen dominerar globalt sett. Och det är en modell där du skär i transaktionen och du gör din förtjänst i transaktionsläget. Alltså när du skapar värde, då tar du betalt. Nu finns det i stort sett inga länder i världen kvar i klädsegmentet där man tar betalt upfront för att lista någonting.
Men här, du är fortfarande typ swish-beroende, så att när jag får varan då swishar jag dig, eller hur funkar köpet?
Nej, utan så som plattformen funkar egentligen, du lägger upp ett plagg, jag sitter och browsar runt, jag hittar ditt plagg. Jag kan välja att ta kontakt med dig om jag tycker att den inte är tillräckligt bra beskriven, men är produkten tillräckligt bra beskriven så checkar jag bara ut den egentligen och då trycker jag på köp nu, går in, tittar vad finns det för fraktleverantörer. Vi har 3 stycken som vi samarbetar med. Du väljer den som du föredrar. Där ska sägas att i second hand-branschen så drivs det väldigt mycket av pris. För att average order value är generellt sett ganska låg. Så frakt blir en ganska stor del av det totala värdet på, eller liksom den totala summan som du betalar. Så att Priset är väldigt viktigt när det kommer till frakt för att kunna vara konkurrenskraftig. Du väljer vem du vill där. Du checkar ut den. Då bokar vi frakten mot en av våra fraktpartners. Returnerar en QR-kod till den som säljer. Och då tar den telefonen med sig ner till ombud eller till box. Eller vad de nu väljer att lämna det någonstans. Och antingen då skriver du in koden eller så blippar du QR-koden. Och då hos Instabox till exempel, vilket jag tror att vi fortfarande är de enda som kan göra. Så skriver du in koden, då öppnas en lucka i Instabox-skåp. Du lägger in ditt paket där, du stänger den. När Instabox har verifierat att paketet är mottaget, då swishar vi ut pengar till dig. Så att där håller vi liksom hela kedjan och säkerställer att paket blir inlämnat, det finns en fysisk vara och så vidare. Och det har ju gjort att den här marknaden växer fortare än vad den har gjort tidigare.
Ja, det förstår jag verkligen. För man tänker ju att liksom, digitalisering i sig bidrog till ett lyft, om vi börjar där vi pratade från början, när man bara sålde cyklar och bilar. Men det här liksom nästan, när du får till logistik som fungerar mellan konsumenter.
Ja, alltså det är oerhört kritiskt, och det är inte bara logistiken, utan det som logistiken gör, det är att det ger också signalen om, finns det en vara? Har varan kommit fram? Har den hämtats ut? I de historiskt när man har gjort det här person till person, du har kunnat swisha någon i andra sidan landet. Du har ingen aning om varan egentligen finns, utan du hoppas på att någonting kommer fram. Det gör ju såklart att många avstår. Det blir en väldigt, väldigt hög risk. Den risken kan ju vi helt ta bort idag. Och sen så ser vi också globalt sett att trenden är att man flyttar avgifterna, alltså det som är affärsmodellen, bort från säljaren. Historiskt har man tagit 5-10% av den som säljer. Idag så tar majoriteten betalt av den som köper, alltså ett köparskydd. För att garantera att om det är något dolt fel, om det är någonting som händer, så har du 24 timmar på dig att titta på varan och säga att nej, men den här sömmen var trasig, så det är ett hål i det här plagget, och då tar vi ansvar för det. Men då har vi kunnat säkerställa att det här plagget har kommit fram, att vi inte blir lurade av vår sida. Så att alla transaktioner, för det, så är det fortfarande att folk väljer att göra transaktionen utanför för att frakten är för dyr, och du kan fortfarande liksom skicka med ett par frimärken men inte få det trackat och så vidare. Tar den där risken. Men då har inte vi någon möjlighet att gå in och hjälpa till om det händer någonting. För att vi kan aldrig ens säkerställa att det har skickats en vara.
Men ni får ändå den som får skit, antar jag.
Ja, alltså ju mer modellen har växt där man kan göra transaktionen och frakten on plattform, så förstår faktiskt användaren att den har tagit en risk. Mm. Och man gör det inte nästa gång. Sen lägger vi, alltså jag menar, vi bryr oss väldigt mycket om våra användare. Så att vi lägger extremt mycket tid på att försöka ta reda på vad som har hänt. Även om det har skett utanför plattformen. För vi sitter ju på väldigt mycket data om våra användare. Och är det en användare som blir anmäld för att man inte har skickat en vara, men då går vi ju igenom vad sagt mellan de här, för att då kan köparen som rapporterar dela ut konversation och andra delar. Och där är det faktiskt så att vi har ganska mycket dialog med polis, där vi hanterar mycket av den här typen av ärenden.
Alltså stöldgods och sånt som säljs, eller?
Nej, alltså primärt handlar det om privatpersoner som försöker flytta transaktion utanför plattform för att, ja, men vi har ganska många i Sverige som är professionella bedragare som lever på de här second hand-plattformarna som finns i Sverige, och där måste vi dela med oss av data och göra jobbet enklare för polisen för att liksom få bort de här personerna. Och där blir det problematiskt för att de använder ofta Swish. Swish har inte den kollen på vem det är som har begått ett brott. Och jag menar, så fort vi flyttar det till vår plattform så vet vi att har någonting skett, så kan vi blockera det från att göra transaktioner, från att lista plagg. Så att det är en ganska viktig del i att skapa trygghet, och där blir det här köparskyddet otroligt viktigt för användarna, för att vi ska kunna skala second hand. Jag tror inte att vi skulle vara i närheten av den skalan som marknaden i stort är idag om inte frakt och transaktion kom in i plattformarna.
Men tar ni en del av förlusten också? Är det en av de kostnaderna ni sitter på liksom?
Ja, en av de kostnaderna vi sitter på är ju liksom att, ja men är det här plagget inte som beskrivet? Vi tar en risk på framförallt plagg över 500 kronor, eller under 500 kronor i värde. Över 500 kronor så håller vi alltid pengarna tills att den som tar emot varan har hunnit granska den och de här 24 timmarna har gått. Under 500 kronor, då betalar vi faktiskt ut innan varan kommer fram och tar en ännu lite större risk på vår sida. För vi ser också värdet för den som säljer att få pengar så fort som möjligt. Det är en stor del i varför man väljer att sälja. Man vill få in pengar.
Men kan vi gå nu, låt oss grotta lite i det. För det är alltså dina kunders garderob snurrar ju rätt friskt.
Ja, den snurrar ju extremt och däremot så är det är ganska svårt att sätta exakta siffror på för att kläder spåras väldigt, väldigt dåligt. Det är ju någonting som vi hoppas på att liksom från nyproduktionssidan med alla direktiv som kommer här framåt ska bli bättre. Så att man har lite bättre koll på vad befinner sig i plagg och hur många gånger omsätts de och så vidare. Men vi vet ju att någonstans 2-3 av 5 plagg i en ung persons garderob är second hand idag. Alltså en väldigt, väldigt stor andel jämfört med bara 3-4 år sedan. Och vi vet också att liksom de här alltså plaggen säljs tills de inte håller längre. Alltså de omsätts tills de går sönder och vi ser till och med nu enorm trend kring att även de trasiga plaggen plockas upp. För där kommer kreatörerna och de liksom ensamma entreprenörerna in och börjar upcycla det här. För det är en ekonomisk möjlighet också. Där du kan få loss plagg jättebilligt. Och sen så adderar du liksom, du lagar och gör om plagget och gör det trendigt igen. Och så får du ut det igen. Så att liksom, titta på vad vi i vår generation kanske alltid säger är osäljbart. Som är H&M eller Zara till exempel. Men jag tror Zara är ett av de största varumärkena som säljs second hand globalt sett. H&M är också det och vi ser ju i vår data att liksom en topp från H&M eller Zara kan ju säljas ganska många gånger innan den är förbrukad. Så att plagg lever i fler cykler än vad de flesta tror. Det beror ju också av att vi som människor kanske också använder plaggen individuellt sett lite för lite. Men det roterar ganska friskt och i den unga målgruppen så skulle jag säga att i stort sett allt du har i garderoben är till salu om du är beredd att betala rätt pris för det.
Ja, men det blir väl så eftersom jag är beredd att sälja en av mina favorittröjor om jag får bra betalt för den och jag vet ju att om jag vill ha tillbaka den eller något liknande så är det bara att gå in och handla nytt igen. Eller hitta en annan vara. Så att man har lojaliteten till plaggen i garderoben är lägre liksom.
Ja, och den är ju någonstans kanske en av de största bovarna vi har. Alltså vi vet ganska väl att om du är en millennial, alltså generationen före Gen Z till exempel. Alltså då är du väldigt känslomässigt kopplad till de plaggen som är lite dyrare men du använder dem aldrig. Det som är lite billigare det lämnar du ofta bort eller säljer eller gör någonting med. Det lite dyrare har du investerat ganska mycket i och känner att varje gång du rensar så tittar du på det och så lägger du tillbaka det igen och så använder du inte det. Alltså de plaggen behöver ju också. Vi behöver få snurr på dem också. De blir bara liggande och jag menar de kan göra nytta någon annanstans. Så att rotationen är stor och jag tror att synen på vad kläder är förändras väl också med den här generationen. Alltså man kan ju ifrågasätta, äger de sina plagg? Ja, de gör det de facto men om du omsätter den på det sättet som de gör så är det väldigt likt en hyresmodell egentligen. Alltså jag menar, plaggen förflyttas hela tiden. Och det här plagget som går iväg nu, det är det som ser till att jag kan ta in nästa plagg i min garderob. Och då kan du liksom upprätthålla det här unika uttrycket och det som är väldigt viktigt när man är ung utan att bara köpa nytt. Och så bara bygga på liksom ett sopberg.
Jimmy, om vi tittar framåt så undrar jag, vad måste du göra för att se till att du har en liksom långsiktigt hållbar, ekonomiskt fungerande affär? För vi, tittar vi på second hand Sverige så ser vi ganska tydligt att en del fysiska aktörer lyckas ju ha svarta siffror, medan de flesta digitala testar sig fram och ganska långt från att tjäna pengar. Men vad är liksom nyckeln för att få till det för dig?
Nej, men det där är ju inte bara Sverige, det är ju globalt sett där vi ser att egentligen ingen är lönsam, eller väldigt, väldigt få. Och när det kommer till den digitala så handlar det till stor del om att man bettar ju väldigt mycket på skala. I peer-to-peer-modellen så, och marknadsplatsmodellen, så är ju skala en väldigt viktig komponent. I och med att man inte touchar varan så kanske man gör några kronor, 10, 20, 30 kronor per plagg när det säljs, och då behöver man ganska hög volym. Så det är ju en trade-off som vi sitter och jobbar med varje dag. Vi kan ju stanna i vår storlek idag och kostnadsoptimera vissa delar och förmodligen visa kvartal där vi har svarta siffror. Men jag tror att det är inte det som är målsättningen med det vi gör, att vara en liten aktör som inte har så stor påverkan, utan där måste vi hela tiden se till att vi vet hur vi går tillbaka för att ha det. För att sen kunna laborera med tillväxtsidan och se hur kan vi göra den effektiv. Alltså hela tiden ha någon slags kontroll på vad är den, alltså vad är det för gross margin vi kan ha på den här affären om vi väljer att liksom satsa på lönsamhet här och nu. Och det skulle jag säga att inte bara vi, hela branschen är mycket bättre på idag. Man har ganska bra koll på vad man behöver göra, men man successivt liksom värderar. Ska vi betta på att växa lite fortare? Ja, men jag menar, då kommer vi fortare till den större volymen. Vi kan vara en större organisation, vi kan åstadkomma mer än vad vi kan om vi stannar och är en lite mindre organisation. Men det är ju inte som det var 2019 eller 2020 när kapital var gratis. Och det var liksom när pengarna är slut, be om mer, och så eldar vi på igen.
Och du har ganska tuff konkurrens nu också. Ta din kollega Vinted som ofta erbjuder gratis frakt och generellt har ganska låga priser på sin sajt och sådär också. Är det jobbigt eller inspirerande?
Ja, men det är väl både och. Det är väl lite vad det är att vara entreprenör och driva bolag. Liksom. Vi har ingen aning om vad som kommer att hända imorgon. Vi vet inte om det kommer fler eller om det kommer vara färre, men vi vet att det är en stor marknad och det är attraktivt och det är mycket VC-bolag som befinner sig i spacet, så att konkurrens kommer vi alltid att ha. Samtidigt, så som det ser ut nu, så driver vi ju tillväxt i marknaden åt varandra. Mm. Det är ju ingen som, även om du har en aktör som de är, som är väldigt starkt backade kapitalmässigt och skulle tippa liksom investerar mer i marketing i Sverige än vad IKEA eller Volvo eller de här stora bolagen gör, men det vittnar ju om potentialen som finns. Annars hade inte den typen av investeringar gått in i marknaden. Men för oss tror jag att där är det väldigt viktigt att liksom inte ryckas med och bli dumdristiga, utan tro på den modellen vi har. Tro på det kundsegmentet eller den användargruppen som vi jobbar emot, där vi har en vision att förändra deras konsumtionsbeteenden. Men jag tror också kanske att väljer vi att stanna i den målgruppen, så behöver vi fundera på vad är det för andra intjäningsmodeller som kan kopplas till det vi gör. Är det transaktionen som ska vara det primära, eller som vi sitter och diskuterar nu. Vi har hela den unga målgruppen i Sverige. Det är ganska få bolag som har access till den målgruppen överhuvudtaget. Kan vi vara en springbräda även för andra hållbara bolag att nå den här målgruppen? Kan vi vara den som äger kommunikationen med dem och ha det som en intjäningsmodell? Vi sitter på väldigt mycket data, alltså förstahandsdata för e-handlare, varumärken. Vad kan vi göra med den datan? Hur kan vi hjälpa de här bolagen att förstå vad som sker? Så att jag tror vi tittar på ganska många olika ben.
Hela retail-mediediskussionen, har du fått förfrågningar om?
Ja,
skulle vi kunna få sätta upp Adlibris studentbokhandels reklam här liksom.
Ja, men vi sitter och tittar på den såklart också. Vad är det vi kan göra? Men där måste vi bedöma hela tiden. Vad är det vi kan stå för? Vad är det vi inte kan stå för? Vad är det vår målgrupp skulle acceptera? Hur ställer det sig i relation till den konverteringsgrad som vi har idag? Hur mycket kannibaliserade på det? Eller jag är ganska säker på att givet det ekonomiska läget som är idag så kommer nästan alla spelare gå in i det på ett eller annat sätt. Man har kunnat välja bort den delen tidigare på grund av inflödet av riskkapital. Men jag tror att de flesta kommer inse att vi behöver agera där också. Och vi, ja men, återigen, vi är ett bolag precis som alla andra som behöver få det att gå runt. Och det är vissa typer av trade-offs kommer man behöva göra på upplevelsen av det som är core för att liksom driva de här intäkterna. Men ja, vi kommer nog öppna upp för att liksom släppa in andra varumärken. Det har vi aldrig tidigare gjort, men det tittar vi på nu. Men det är liksom, så länge vi kan koppla det till förändra konsumtionsbeteendena hos de här unga och driva på det åt rätt håll, så tror jag att vi kan ha större impact på den generationen än vad någon annan kan. Och teamar vi upp med andra så kan vi ha ännu större impact. Sen vet inte jag idag exakt hur det kommer att se ut. Men jag hade inte varit lika trygg i det om jag inte hade kunnat säga nu att vi är transaktionella. För att för några år sedan var vi inte det. Nu är vi transaktionella, den produkten är på plats. Nu kan vi investera mycket mer i det här som är socialt och community och som gör att vi skiljer oss från de andra aktörerna i marknaden och även kapitalisera på det, för det kommer bli viktigt.
Skulle du säga att, för det där är en, förstår jag, en väldigt intressant intäktskälla. Och vad skulle du säga om du bara tittat på kundgruppen? Är det att få dem att handla oftare? Det gör de redan. Och du når ju redan alla. Är det att nå nya marknader eller är det att nå äldre åldrar? Vart finns liksom ökade användartillväxten?
Nej, men för oss när man pratar retail media och så vidare så är det ju tvärtom. Alltså, det är ju intjäning för oss att liksom visa vad som är relevant för dem och liksom kunna driva det. När det handlar om vår tillväxt så är det nog liksom, här och nu så tittar vi mer på var kan vi generera intäkter givet var vi har. Snarare än expandera så aggressivt i målgrupp som vi har gjort tidigare. Sen så tror jag att naturligt så växer vi med upp i åldrar när folk blir äldre. Second hand-beteendet ser annorlunda ut idag. De stannar hos oss längre. Men är ett segment som, alltså som jag var inne på, vi startade med tron om att det skulle vara där vi var. Men det är nu vi ser att den tillväxten tar fart. Så att liksom, och där ser vi också att man handlar mycket dyrare plagg än vad kvinnor gör. Man kanske handlar färre men dyrare. Man har liksom ett annat typ av nörderi kring sneakers och kring vissa typer av saker. Så att det skulle jag vilja säga är det segmentet som vi satsar mest på och växa just nu. Det är unga killar. Och förändra deras konsumtionsbeteenden. Få dem att liksom stigmat är borta. De tittar second hand först. Hittar de inte där, då går de till nytt. Sen sneglar vi lite på andra nordiska länder. Vi har doppat tårna lite i Finland och vi laborerar. Men det gör vi väldigt organiskt. Och så får vi se vart det tar vägen. Så att den primära tillväxten nu som ska ske hos oss, den är egentligen finansiell på det vi har. Och sen så måste såklart den målgruppen får inte minska, utan vi har fortfarande stark tillväxt i den målgruppen också. Så att, ja, det är väl det.
Du gjorde ju, när vi var på D-Congress hade du gjort en intressant undersökning. Nu förstår jag att om vi kan få dina kunder att be brorsorna handla också, det är liksom ett nära steg. Men det vi gjorde på D-Congress var att du hade gjort en undersökning med användarnas föräldrar. Som ja. Ju var ganska, både läskig men också enorm potential liksom.
Ja, och det här är ju det som liksom är det där vi lever i gränslandet, marknadsplats och social media. Och liksom styrkan som kommer med det är att det här väldigt engagerade communityt är att vi kan samla väldigt mycket data väldigt snabbt. Så det vi gjorde var att vi ställde en fråga eller ett par frågor till våra användare. Vi la ut det i appen och lät det ligga i 1,5 dag ungefär. Och så fick vi in 400 framförallt högstadie- och gymnasieelever som svarade på de här frågorna om sina föräldrars second hand konsumtionsbeteenden. Och där fick vi in att 8 av 10 svarar att deras föräldrar inte handlar kläder för att de second hand för att de har pengar. Alltså så enkelt är det i deras värld. Mamma och pappa struntar i det här för de har råd att köpa nytt. De bryr sig inte mer än så. Så där gav vi liksom också möjlighet att lämna kommentarer i fritext. Och där hade vi en vanlig kommentar med lite olika typer av formuleringar. Var, ja men, pappa tycker om att handla på rea men mamma gillar second hand. Och det där är ganska talande för hur det har sett ut i den unga generationen ganska länge. Killar har avvaktat, tjejer har legat i framkant och drivit på den här förändringen. Och det tycker jag med liksom i de här frågorna vi ställt att vi ser i den äldre generationen också. Att det är mammor eller kvinnor i den här generationen som börjar få upp ögonen för det mer och mer. Arkivet är ett bevis på det till exempel. Och männen lite mer bekväma, tillbakalutade och handla på rea för att det är ju smidigt och det är så jag alltid har gjort. Men nu ser vi ju i den unga generationen att nu börjar männen komma i kapp och det är rätt övertygad kommer ske i den äldre generationen också. Så sen ställde vi också frågan så här, vad krävs då för att få med den här föräldragenerationen? Och där svarar alltså väldigt många, 79% av de här 400 som vi ställde frågorna till tror att deras föräldrar skulle handla second hand om klädbutiker och e-handlare tog emot och sålde kläder. Alltså det här vittnar ju om att det är en jättepotential för e-handlarna där ute att få igång den här typen av affär. För att i den generationen så är det där tilliten ligger. Alltså den generationen, vilket i viss mån är min generation. Låter som jag pratar om andra än mig själv, men det är även min generation. Alltså vi har en hög tillit till ett flertal varumärken och ger de sig in i det här så tror jag att då kommer man snabbare ställa om de här beteendena. Så att det är ju väldigt, väldigt spännande. Det har ju knappt börjat. För oss är det så himla självklart för att vi jobbar med den yngre målgruppen, men i stort så är det all potential kvarstår, skulle jag säga.
Men för det där är ju väldigt intressant för de som lyssnar här också. Och om vi liksom avslutar podden med det. Vad har du för tips till en e-handlare eller en butik som vill ta sig an den här potentialen?
Ja, men det är väl lite det. Jag tror vi pratade om det tidigare. Liksom att man måste ju identifiera syftet. Och vara väldigt på det klara med varför ska vi göra det här? Vad är liksom uppsidan för min affär i det här? Jag tror man måste tänka väldigt tydligt att det är vi ska driva en affär genom second hand. Det är liksom inte ett välgörenhetsarbete eller något hållbarhetsarbete som ser bra ut på pappret. Utan vad kan det här tillföra till min affär som vi saknar idag? Och där är det dels plaggen i sig som kan generera en inkomst. Men sen är det också hela den här retention-biten och engagemanget hos kunden som det skapar. Där jag tror att man verkligen ska börja laborera. Men jag tror också att man behöver liksom gå in med båda fötterna i det. Man kan inte ha sin säljbudget på ena sidan som alltid trumfar investeringarna som ligger på second hand eller den cirkulära sidan. För det finns massvis med andra modeller. Jag tror att när varumärken kliver in i det här så har de andra möjligheter också. Vi har ju sett peer-to-peer-modellerna med rental, alltså uthyrning av kläder. Det är väldigt många som har gått under och inte klarat av det. Det tror jag är en modell som varumärkena skulle hantera ganska mycket bättre än vad man gör som extern plattform. För att man har redan väldigt mycket kunskap om sina plagg. Man kanske har fysiska butiker där man kan hantera det här eller man har bra logistikkedjor och flöden för att liksom ta in och ut och hålla koll på plaggen. Så att jag tror att det finns andra möjligheter för varumärkena än vad det kanske gör för plattformar också som det ser ut idag. Men jag skulle säga att det handlar i mångt och mycket om att våga kliva in, våga satsa, våga titta på andra KPI än ren försäljning. Alltså kan vi ta ner kost på marketing till exempel? Blir vår ROI totalt sett bättre av att vi har den här typen av innehåll. Och sen tror jag att självklart ska man inte vara rädd för heller att se vad finns det för aktörer. Det finns white-labelade plattformar för att hantera den här typen av försäljning. Det finns marknadsplatser som vi är. Det finns marknadsplatser som hanterar plaggen i större utsträckning. Alltså börja vända och vrid på de här. Men jag tror att vi kommer få några som blir marknadsledande om inte allt för lång tid inom det här. Och som kommer ha ganska stora fördelar varumärkesmässigt också av att man kliver in i det. Ur e-handelns perspektiv tidigt, ur mitt perspektiv sent. Men i e-handeln så är det fortfarande tidigt.
Jimmy Heibert, vd och medgrundare på Plick. Fantastiskt härligt att ha med dig i Detaljhandelspodden. Tack att du var med.
Tack själv, jättekul att få vara med.
Och tack alla ni som lyssnade. Tack också Workshop och Next Gen Retail Hub. Kom ihåg att är ni sugna på att ha någonstans att sitta så hör av er till Next Gen Retail Hub. Det finns platser kvar. Vi hörs snart igen. Hej då!